Du lyssnar på Karaktär, en podd där vi skapar berättelser utifrån gammal hederlig fantasi och lite slump. Edvina, Steve och Maja står i gläntan framför gruvan. Vi står bakom alla torn och murar och sånt och tittar fram mot gruvöppningen. Ni har precis sett Lufus stå där framme och inspektera stöttorna som håller dörren på plats. Han verkar nästan lite glad på något sätt. Han dansar liksom runt där och tittar och känner på stöttorna och drar händerna över dem lite långsamt, och han verkar vara väldigt inne i sitt. Maja har precis förskräckt sagt att hon nog ändå känner igen den här mannen, som att det var mannen som blev skjuten av Hulda en vecka tidigare.
Edvina tänker att det kan ju faktiskt inte stämma. Att en man som precis har blivit skjuten, eller precis och precis kanske till och med har varit skjuten ett tag i så fall, skulle stå där livslevande och klappa på porten till gruvan. Nej, det går hon inte med på, så hon tänker att Maja måste ha tagit fel på detta. Det är bara för att det är så mörkt som Maja tror att det är han. Hon vänder sig till Maja och så säger hon: är du säker på att det var honom du såg?
Jag tror det.
Nej, för han hade ju inte direkt några hål i sig när vi såg honom i cellen.
Så säger Maja: kanske kan vi gå hem nu?
Vi får se lite grann. Det verkar som att han försöker öppna den där dörren, tycker det ser ut som.
Ni ser att han hoppar liksom fram lite grann hit och dit, och han verkar liksom väldigt engagerad av den här dörren. Kanske en 50-60 meter fram, så att han har inte sett er heller.
Edvina börjar bli orolig över att den här mannen inte mår bra rent mentalt. Ja, hon vill ju inte att Maja ska råka illa ut för att de är där och försöker få någon klarhet i det här. Så hon vänder sig till Maja igen och så säger hon: ja, men du kanske ändå, kan du ta dig hem lite försiktigt? Typ smyga härifrån så att inte han ser dig.
Säger hon, och sen så börjar hon långsamt backa bakåt samma väg som ni kom. Så tittar hon på Steve med en manande blick.
Det är nog bättre att jag är kvar här, tror jag. Eller tycker du det är sent?
Nej, stanna du. Vi kan ses hemma sen.
Ja, det gör vi.
Sen ser ni hur hon skyndsamt försvinner bort i mörkret ner längs med vägen.
Vi måste göra någonting. Det ser ju faktiskt ut som du säger, som att han försöker öppna porten. Vi får smyga närmare kanske och försöka ta honom från varsitt håll. Vad tror du?
Ja, eller bara gå ner och prata med honom.
Det ser inte ut som att han liksom håller på att försöka slita ner dörren, utan det är mer som att han undersöker den, dansar med dörren på något sätt.
Men Steve, jag tycker ändå det här känns lite obehagligt. Alltså, han kanske inte mår bra. Tänk om han gör något utfall, eller tänk om han öppnar porten jättesnabbt och vi inte hinner reagera.
Jag tänker mer att om vi är aggressiva så kommer han väl svara aggressivt mot oss, så att det kanske är bättre om man går dit och pratar med honom istället.
Okej, vill du sköta snacket och så sköter jag
bankandet.
Resten. Edvina öppnar upp väskan och plockar fram Klara, bara för att vara lite redo om det skulle hända något. Ja, ska vi smyga närmre?
Jaha, just. Steve går med vanliga steg neråt.
Edvina hukar sig lite grann och liksom smyger fram försiktigt, och så är hon lite irriterad på Steve att han bara gör som han har tänkt sig.
Sen är det så också att Steve är ju, måste ju slå ett psykeslag för att övervinna rädslan för att gå fram till porten.
Ja.
Sen när du kommer halvvägs börjar du känna lite oro, så att du får slå ett slag.
Psyke.
Ja.
7 fick jag, och jag ska ha
4, 5, 6. Alltså du saknar ett, du vet ifrån.
Ja, jag bryter mig i så fall då. Jag tar sista empatiet och pressar ner.
Ja, okej.
Det har varit en lång dag för Steve. Och mycket har hänt denna dag. Han har fått reda på en massa saker som har tagit ganska hårt på honom. Och när han har väl försökt och dra sig undan för att känna att det är det som han behöver göra, så har det alltid uppstått saker hela tiden som gör att han dras in i nya situationer hela tiden. Och här är ännu en situation som han dras in i, som han egentligen inte vill vara i. Det är lite hopplöst-aktigt så. Eller han känner att liksom världen jobbar emot honom för tillfället. Han får det inte som han vill. Och han kan inte riktigt styra över det heller. Han är inte arg på någon, men han är arg i allmänhet för att han inte får det som han vill. Att det liksom inte går hans väg riktigt. För han känner att han har ändå rätt mycket saker just nu att reflektera över i lugn och ro. Men det får han inte göra riktigt. han måste liksom tänka bort de sakerna för att gå vidare med nya uppgifter.
Så lätt irriterad då kan man säga.
Lätt irriterad för han har inte fått avslut på det som han vet det, på den information som han fått veta.
Mm. Så han är lätt irriterad fram tills du får tillbaka ett till empati då.
Ja.
Steve han är ju fast besluten här och går fram, tar emot till sig och rör sig närmare Edwina ett steg bakom med Klara i handen. Lufus får syn på er efter ett tag och då stannar han upp i steget. Sträcker på sig på ett väldigt speciellt sätt. Som att han gör honör nästan. Och sen så tittar han mot er men säger ingenting. Ni är cirka 10 meter bort.
Steve höjer rösten lite grann och säger hallå då, en fin dörr där du.
Ja, hej. Hej. Ja, det är en fin kväll ikväll.
Jaha, ja. Det är det. Kan man fråga vad du gör här?
Inspekterar så att dörren är i ordning och funderar också på om man kan komma in här.
Nu är det ju så att vi ska inte gå in där. För att vi vill inte få ut det som är där inne.
Ni tänker på skuggorna förstås. Jag ska berätta en sak. Kom lite närmare så ska jag berätta en sak. Och så väntar han på er.
Edwina går från hukat läge till rest läge för hon inser att det är ingen idé att smyga mer.
Går ni närmare?
Ja.
Ja, men Edwina hon liksom håller hårt i Klara nu. Och så går hon inte allt för nära ändå.
Jag ska berätta en sak för er. Vilka är ni förresten?
Jag är Steve. Jag bor här borta på Huldagård. Och det är mina föräldrar som har försvunnit. Jag vet inte om du har hört det.
Nej, det har jag inte hört någonting om. Jag kom precis hit. Jag blev inburad, förstår ni. Väldigt dåligt sätt. Men jag har inte varit här på länge.
Jag hörde att det var något ännu värre som hände innan. Att du möjligtvis blev skjuten också.
Nej, jag är hel, säger han. Och sen så ler han lite.
Edwina synar honom väldigt sådär skeptiskt. Alltså hennes ögonbryn är verkligen helt ihopknöcklade nu av skepticism här.
Lufus heter jag. Vem är den unga damen då?
Edwina är fortfarande väldigt skeptisk till den här Lufus och hon svarar lite så med återhållsam röst. Elsa här, ja.
Elsa? Jag tycker jag känner igen dig. Har vi setts förut?
Edwina kastas tillbaka till den där kvällen inne vid cellen när hon för första gången träffade Lufus. Hon tänker att han verkade ju ganska förvirrad då, så det är väl därför som han inte känner igen henne nu. Lite oroligt så skruvar hon på sig och tittar ner i marken.
Så tittar han på dig med väldigt speciella ögon. Han ska slå ett slag nu för att upptäcka. Han tittar på dig med ganska lång blick, som att han tänker, så säger han... Elsa. Trevligt att träffas, Elsa. Vilken fin kväll.
Ja, det är en fin kväll, säger Edwina.
Nej, jag ska berätta för er en sak som inte så många känner till. Det finns någonting här inne som vi måste få ut. Någonting av väldigt stor vikt. Och det är därför jag är här. Det är därför jag har kommit hit. Vill ni hjälpa mig?
Ja, vi hade väl snarare tänkt att hjälpa dig härifrån.
Jaha.
Edwina blir ändå nyfiken av det här och så frågar hon, vad är det du vill ha hjälp med?
Det finns en röstskapare här inne i den här gruvan. Och innan ni tror att jag är galen, det finns inga skuggor här inne. Det är jag säker på.
Hur kan du vara säker på det?
Jag har varit med länge. Jag vet nog att den här gruvan är egentligen till för att stänga ute människor från att komma in snarare än skuggor från att komma ut. De skyddar röstskaparen, förstår ni? Tittar han på er så knackar han sig på pannan och så säger han, men jag vet nog hur det ligger till.
Men vad är en röstskapare?
Det är egentligen bara en del av en annan maskin som jag har i uppdrag att bygga ihop. Jag vet inte exakt hur den fungerar men det är en fantastisk sak.
Lufus, kommer du från centralen?
Nej, det har jag aldrig varit.
Du har väldigt intressanta kläder. De har vi inte sett igenom.
Jag är soldat, förstår ni.
Ja, för sådana kläder har inte soldaterna nu.
Nej, men hjälper ni mig nu med röstskaparen?
Du har fortfarande inte berättat vad skugga är för något.
Skugga? Nej, men
du sa att du skulle berätta en hemlighet om skuggor.
Nej, det finns inga skuggor här. Det är det som är hemligheten, förstår ni. Goban stängde den här dörren för att stänga in röstskaparen. Det finns inga skuggor här. Så tittar han på er med långa ögon.
Jag försöker ändå förstå, vad är en röstskapare? Du sa att det var en del av någonting.
Det är en del av en fantastisk maskin.
Och vad är det för maskin?
Ja, det vet jag inte riktigt.
Men, ja, men hur kan du då veta att den är fantastisk? Säger Edvina som nu börjar tvivla på den här personen.
Han tittar på det med en förbryllad blick. Som att han menar på att det har han ju redan sagt.
Edvina suckar djupt nu och så känner hon att hon har fått det bekräftat att den här personen är galen. Men hon är ändå lite nyfiken för att det verkar ju som att han ändå kanske vet någonting mer.
Han säger till er, vad säger ni? Ska vi sticka tillbaka till stan eller? Det är ju ändå lite sent.
Ja, men hur ville du ha hjälp då? Vad skulle vi göra?
Nej, jag tänkte om vi kunde hjälpas åt att öppna dörren, men det kanske är för sent.
Steve känner sig lite misstänksam nu. Dels är han smått irriterad på allt och alla, men sen samtidigt känner han att först vill han ha hjälp och sen vill han inte ha hjälp.
Ja, ni kan ju inte heller slå empatislag i någon av er, va? Egentligen. Nej. Ni kan ju försöka och läsa honom.
Ja, jag drar ett empatislag på, jag måste få 4, något som jag slog ju lågt innan. Ja, 5 ska jag slå. Så långt ifrån. Jag slår ett empatislag.
Ja, Edvina kan försöka också. Man lyckas alltid om man slår sitt grundvärde.
Ja, jag slog 9.
10, så det var inte något vidare.
Nej. Jag tycker bara att han verkar lite yvig och lite konstig.
Mm.
Han står ju precis mellan 2 stöttor där vid dörren. Han har ju dörren precis bakom sig. Och sen så knackar han med knogarna på en av stöttorna. Och så säger han, det är fint virke detta hörni.
Ja.
Edvina blir nervös när han börjar knacka där på de här stöttorna. Så hon byter position så att hon hamnar bakom honom. Så lägger hon armen lite försiktigt på hans axel. Och så frågar hon, hörru Lufus, du har inget vapen på dig va?
Jo men visst. Så ser ni att han sträcker sig fram och sen så i en öppen hand så kommer den här revolven upp som ni har sett innan. Ja, det här är min revolver.
Vem fick du den av? Gav de dig den från vaktmästeriet bara sådär? Du bara fick...
Ja, den är ju min.
Edvina börjar nu också ifrågasätta Igge och Beatrice här som bara liksom släpper iväg vem som helst med vapen.
Steve börjar kolla lite förundrat på den där revolven och tänkte, du, vad är det för revolver egentligen?
Den är fin. Den är fin. Den har jag haft länge. Jag har ju varit med i många stridigheter med skuggor och den här har räddat mig många gånger kan jag säga. Så tittar han på den så stryker han den med den andra handen.
Ja, men vad är det för modell?
Det här förstår ni, det här är en Pluto 10. Den har tjänat mig väl genom alla år.
Pluto 10? Vad är det för något? Jag har aldrig hört talas om den namnet innan.
Nej, det var det vi hade på den gamla tiden. Men den fungerar än.
Hur funkar det med den långa pipan egentligen? Är inte det lite ostabilt att skjuta med?
Den här långa pipan gör ju att man kan sikta lite bättre. Så den här modellen, just 10, den har ju lite längre pipa just av den anledningen.
Ja, jag tänkte för att den blir väl ändå lite framtung om man har så lång pipa.
Jo då, men man får öva på den. Och så ser ni att han vill stila lite så att han liksom får den att snurra runt fingret lite grann. Och sen så lägger han ner den i hölstret igen.
Och det är så mycket metall på den också. Dagens vapen har ju inte alls så mycket metall som den har.
Nej, den är fin denna. Den är gammal. Jag är ju lite av en arkeolog i de här sammanhangen. Ja, jag har ju lite äldre saker.
Edvina har liksom fått för sig, för han pratar så mycket om hur gammalt allt är som han har på sig och med sig och alltihopa. Så hon börjar liksom få för sig att han själv är jättegammal. Så hon frågar lite försiktigt, hur gammal är du?
Ja, inte så gammal. Jag vet inte riktigt. 60 kanske? 70?
Jaha, Edvina blir lite förvånad över det svaret, men lättad samtidigt.
Men vad säger ni, ska vi öppna porten nu eller ska vi ta det någon annan gång?
Jag tänkte, vi kan ju ta det imorgon. Vi kan ju fråga Igge och Beatrice om de skulle vilja följa med också. Men man vet ju aldrig, kanske finns skuggor ändå.
Nej, hörni, jag har ju haft, alltså de där 2 alltså. Och ni ser att han blir lite, även om ni inte har någon empati kvar, så ser ni att han blir lite illa till mots. Jag har lite dålig erfarenhet av de 2. Alltså, de burade ju in mig. Jag har ju suttit i fängslad som en brottsling.
Men du var ju rätt borta där ett tag.
Ja, vad menar du då?
Nej, du låg ju avsvimmad mer eller mindre i flera dagar.
Ja. Men vad säger ni? Ska vi komma tillbaka hit imorgon då kanske?
Ja, det tycker jag låter som en bra idé.
Vi kan ses inne på torget då. Vi kan ses vid statyn imorgon, men, kanske på dagen.
Men Lufus, var bor du någonstans?
Ja, jag vet inte riktigt. Har du något förslag på var man kan slagga någonstans?
Det finns ju värdshuset.
Just det. Nej, men då bor jag nog där.
Har du pengar då? Frågar Edvina.
Ja, det löser sig alltid. Jag är en riktig charmör när det behövs. Och så blinkar han lite, rena ögat.
Edvina börjar fundera på om hon ska bjuda Lufus att sova över hos henne. Men hon är lite rädd för det samtidigt. Men så tänker hon att hon har ju ute på trädgården. Så finns det ju som ett skjul där hon har haft lite verktyg och lite så, en liten bod helt enkelt. Så hon funderar på om hon ska låta honom bo där. Edvina gaskar till sig lite och känner att hon vill vara lite modig nu ändå. Så hon säger till Lufus, du skulle kunna få bo hos mig.
Jaha, men tackar. Ja, var bor du då? Ska vi gå?
Edvina tittar lite oroligt mot Steve.
Steve ger Edvina en konstig blick. Steve förstår inte riktigt vad Edvina håller på att säga just nu. Steve tänker lite tyst för sig själv att han kanske var en charmör ändå.
Och sen så säger Lufus, ja men vad trevligt då Elsa, ska vi gå? Ja.
Jo, Edvina känner att nu kan hon inte ta tillbaka det här.
Det är ju sällan att det är så mycket röster i den här gläntan på någon natt. Men ni lämnar den bakom er. Ni går ner längs med kullerstenarna igen. Edvina och Lufus går hem till sig och Steve går hem till sig.
Så när Edvina och Lufus kommer till Edvinas hus så ja, hon öppnar ju dörren till det stora huset då och välkomnar Lufus. Och så när de går in där så tänker hon att på ett sätt var det ju faktiskt en konstig reaktion att låsa in honom från första början när han bara liksom var visade tecken på att inte må bra egentligen. Så att hon tänker att han får sova på ovanvåningen. Hon har ju som en liten vind eller så, där hon själv egentligen brukar sova. Men så hon låter honom sova där uppe själv så kommer hon inte sova någonting. Utan de kommer bara sitta och försöka att inte somna.
Påverkar det att du har noll empati på något sätt?
Ja, det är ju det att hon låter honom klättra upp där på till vinden, den gamle mannen.
Ja.
Visserligen så skulle ju den här nivån av empati kunna göra att hon lät honom sova där i boden, men det är ändå inte hennes stil riktigt.
Mm. Och Lufus, han är ju så tacksam då när han får komma in där. Han tackar ju så mycket. Tack så hemskt mycket! Vilket fint hus du har! Perfekt att jag får sova på vinden alldeles själv. Och så ser du att han snabbt försvinner upp där då. Och det är i princip allt han hinner säga.
Edvina blev ju inte lugn precis av det han sa.
Albert, han har ju nu jobbat hela natten med bokföringen och äntligen lyckats avsluta detta. Och det tog ju långt in på morgonen och till sist så kom han ju i säng. Bara några timmar senare så ska han ju träffa Pi för att gå till Storängen och Higon Kulle för att försöka reda ut den här situationen då. När han ligger där i sängen är han lite febrig nästan efter den sena natten. Alla de här olika tankarna om gårdarna och allt detta liksom kommer till han. Och han känner sig ganska stressad och sover ganska dåligt. Och börjar drömma ganska mycket. Vad drömmer Albert om egentligen?
Han drömmer att han ligger där i sängen helt enkelt. Men det är inte riktigt hans rum han vaknar upp i. Han ser på väggen hängande kläder. Från en kvinna. Han kan inte riktigt urskilja var det, liksom, det här kommer ifrån. Han stiger upp. Går ut ur sitt rum. Han tror sitt rum. Han känner igen sig att han är hemma i sitt, liksom, sitt hem. Han ser hur det lyser i hans föräldrars rum. Han går ditåt och kollar liksom. Varför lyser det så här sent på kvällen? Han öppnar dörren och helt plötsligt befinner han sig på en helt annan plats. Han befinner sig på Higons kulle. Han står och pratar med Kelik.
Är det dag nu då eller är det natt?
Nu är det dag. Och Och han är ju helt förvånad. Varför står han här med Kelik?
Kelik, han står ju ute på fältet bland de här hagorötterna. Han tittar på Albert, ler lite grann och så säger han: vad gör du här?
Jag vet inte riktigt, men du kan hjälpa mig.
Vill du ha en hagorot? Och så helt plötsligt så har han en hagorot i handen och sträcker över den till dig.
Nej, jag letar efter svar. Men jag vet inte riktigt frågan heller.
Svaret kanske finns någon annanstans än just här.
Albert ser hur Kelik egentligen inte är Kelik. Det är Steve som står där med två säckar med ull. Och Albert frågar: aha, vad ska du med de här säckarna, Steve?
Ja, jag ska nog till tåget med de här säckarna, tror jag.
Jaha, det är långt att gå dit med de här säckarna.
Ja, ja, men det klarar jag. Det är inga problem. Förresten, Albert, har du växt?
Jag tror inte.
Du ser längre ut.
Hur så?
Nej, jag tycker bara du ser längre ut. Jag tänkte med dig som en kortare person.
Men det kan ju vara att Albert ändå känner att i drömmen så är han mycket större än man är i verkligheten.
Nej, jag förstår inte vad du menar, Steve. Jag är alltid så här lång.
Ja, nej. Det är bara något jag fått för mig då.
Men du, jag ser en dressin där borta som är på väg hitåt. Vi kan få skjuts av den till stationen.
Ja, det tycker jag låter som en bra idé.
Albert ser hur den här dressinen börjar närma sig. Och den som kör den här då är ju Edwina. Dressinen kommer fram, stannar vid Albert och Steve.
Edwina tittar upp mot Albert. I munnen har hon en hård brödbit från värdshuset som hon tuggar på. Och så säger hon till Albert: jag har ju alltid velat se centralen, men jag trodde att det skulle se lite annorlunda ut. Är det Leo som står där bredvid dig, eller?
Nej, det här är Steven.
Ja, jag har ju aldrig träffat Leo förut.
Albert tittar på Steve, ser att det är Leo, men han är övertygad om att det är Steve. Så sekunden senare så ser han bara Steve. Albert säger sen till Edwina: ja, kan vi få åka med?
Han ska väl göra militärtjänst, så jag kan ju köra honom direkt dit, till fronten. Nu har jag ju lagat resinen.
Albert och Steve stiger på resinen med de här säckarna. De sätts ner, åker med en bit. Reser genom ett landskap kan man säga som är väldigt odefinierat. Det är bitar av Alberts undermedvetna säkerligen. Scener från centralen där han befinner sig och även i vid vaktposten. Alla de här ställena svischar förbi helt slumpmässigt. Under tiden får Albert en tanke: varför har Leo så mycket packning med sig till fronten? Och kollar lite i de här säckarna. Han upptäcker det är varken ull som Steve sa att var i de här säckarna, utan det är ju pengar. Väldigt mycket pengar. Leo, varför har du alla de här pengarna?
Leo, han säger: det är pengar som jag har tjänat på Hulda gård. Det har visat sig vara väldigt fördelaktigt att jobba med jordbruk. Man kan tjäna väldigt mycket pengar på det.
Jaha. Jag trodde att jordbruk var mest att man klarade sig så att man hade mat och hushåll.
Det är ju hela ens liv egentligen, ett jordbruk. Man föds in i det och sen stannar man där. Och jag då hade ju, som du vet, turen att också få åka till centralen och studera. Men nu är jag ju tillbaka och jobbar igen. Man kommer inte ifrån det. Man måste jobba och man måste lösa alla situationer som uppstår.
Men Albert, detta är ju inte tågstationen.
Nej, jag ser det. Det här är ju ett helt fel håll.
Var är vi på väg någonstans?
Men vi vet ju inte riktigt vart vi är på väg.
Nej, men hej Edwina. Vad gör du här?
Jag kör bara Leo till fronten. Men jag tycker det är konstigt att han ska vara helt ensam.
Vadå Leo? Det där är ju Robby ju, Edwina. Det är han som jobbar hos oss.
Alltså jag har alltid känt honom som Leo. Jag har känt honom länge sedan centralen.
Nej, det där är Robby. Och han var dyr, det ska jag säga.
Efter en stund märker Albert hur dressinen börjar sakta in. Hela den här omgivningen med helt slumpmässiga vyer och bilder har lite mer fokuserats ner till att han känner igen sig på att vara på väg mot Stora Ängen. Väl framme vid Stora Ängen så ser han hur Lari och Seth står och jobbar. Albert säger då till Edwina: jag tror vi börjar närma oss och vara framme. Kan du stanna till där borta?
Edwina börjar sakta in, men hon får väja för en korre som hastigt springer framför spåret.
Hela den här dressinen då, i farten så välter den och alla passagerare liksom ramlar ut och står där framför Lari och Seth. Edwina blir alldeles till sig, går fram, kramar om Seth, samtidigt som Steve lämnar över de här säckarna som han haft med sig till Lari. Albert försöker nu fokusera blicken på allt här som händer. Det är en väldigt suddig bild, men efter ett tag så börjar han se att Edwina ser inte riktigt ut som Edwina, utan ser mer ut som Bella från Higgins kulle. Han kollar sen över mot Steve, men kan inte riktigt hitta honom längre. Däremot ser han en ryggtavla av Pi som går därifrån med två säckar. Med det här så vaknar Albert upp ur sin dröm. Två tankar går nu i hans skalle. Han vet hur han ska lösa det här problemet med gårdarna. Och med den här drömmen så förstärks hans misstankar att Pi är inblandad i det här med de försvunna pengarna. Men han vet inte riktigt om han kan agera på den här informationen än, i och med att de ska snart bege sig härifrån.
Så då tänker jag att vi hoppar över lite grann till Edwina nu då, som kanske är den mest intressanta situationen. Sov du ingenting på natten, eller hur valde du att göra?
Edwina försökte så gott det gick bara att hålla sig vaken, men hon var ju rätt trött, så att det kan hända att hon liksom har slumrat till lite utan att hon har märkt det, och sen har hon vaknat. Men det har varit en väldigt orolig natt.
När det då blir morgon så vaknar du, eller rycker till av att, för du låg väl och småsov lite där på morgonen, så hör du hur någonting börjar röra sig där uppe på vinden.
Edwina satt på soffan när hon vaknade till. Direkt så känner hon att nej, vad tusan, somnade jag liksom. Så det var som att hon inte ville ju inte det. Så reser hon sig upp ganska hastigt så att det nästan svartnar för ögonen. Hon får liksom ta tag i soffans rygg så hon inte ska trilla omkull. Och sen så är det som att hon vässar öronen för att höra ljuden då från Lufus.
Du kan slå ett kognitionsslag.
9. Ja, då klarar jag ju det.
Du hör att han går runt där uppe och att han sjunger lite för sig själv, och han verkar vara väldigt rörlig som person. Han har svårt att stå still. Han håller på där uppe med någonting och pysslar omkring och sjunger lite och verkar glad liksom.
Hon går lite närmare trappen upp till vinden, men hon är så trött så att hon orkar faktiskt inte gå upp och se efter hur det är med honom där. Så hon höjer rösten lite grann, men den är ju också trött så att det blir lite så kraxigt. Lufus, vill du ha frukost eller?
Ja, men vad trevligt. Är det du, Elsa?
Edwina glömde bort för ett ögonblick att hon inte har gett honom sitt riktiga namn. Så först blir hon lite förvirrad över vem den där Elsa kan vara. Men så kommer hon på det, så säger hon: ja, det är jag.
Lite frukost sitter ju alltid fint. Jag är snart klar, jag kommer ner strax.
Edwina rör sig mot köksdelen då och börjar öppna skåpen för att se vad hon har hemma. Hon kommer inte ihåg om hon har hunnit med att handla och sånt.
Ja, men det har du.
Mm. Så hon plockar fram då lite kavebröd, och så plockar hon fram en burk nötkräm från klappnötsbusken. Och sen så sätter hon igång och kokar lite vatten för att göra jordrotste. Ja, hon börjar ställa fram allt detta på köksbordet.
Men du håller på med det, så kommer Lufus ner för den här smala vindstrappan. Du ser att han ser precis likadan ut som han när han gick upp. Sitt vita, toviga hår, nu är det lite ljusare då, så du ser väl lite tydligare då. Lite smutsig, ganska fårat ansikte, stor näsa, ett stort leende som vanligt. Sen har han sin ganska dammiga rock, den här gamla militärrocken. Han har den här stora revolven i hölstret, till och med nu när han kommer ner här. Och sen har han också en liten väska.
Edwina är förvånad över att hon inte lade märke till väskan innan där på kvällen. Hon är ju så trött, hon har inte fått tillbaka några poäng väl?
Nej, i och med att hon inte sov eller sånt.
Nej, tyvärr. Precis. Och hon tittar lite mot honom men säger knappt god morgon, utan hon bara liksom nickar lite åt honom och så fortsätter hon att plocka fram grejerna.
Han tittar på dig och så säger han: god morgon, vad trevligt att vi ska få äta frukost tillsammans. Och sen så nästan dansar han fram genom rummet.
Edwina säger till honom: ja, men vapnet kan du ändå lägga undan.
Ja, givetvis. Och så tar han det och sen så lägger han det på soffan. Sen så går han lite närmare dig och så är det som att han blir lite lurig i ögonen. Och så säger han: men jag ska berätta en hemlighet, Elsa. Den är inte laddad. Jag har ingen ammunition. Men säg det inte till någon.
Ja, Edwina tycker att han verkar vara mer och mer konstig, den här karaktären. Man nickar trött åt honom. Ja, nej visst. Ja, sätt dig ner, Lufus.
Han sätter sig vid bordet där. Och han verkar ha väldigt svårt att vara still i allmänhet. Han vaggar lite fram och tillbaka och hoppar lite upp och ner på stolen nästan. Och sen säger han: men du Elsa, jag åt faktiskt redan.
Vad åt du?
Jag hade med mig i väskan. Jag åt där uppe innan. Jag visste inte att jag skulle få mat nu.
Okej, vad hade du då med dig?
Rötter och ja, lite, jag gjorde som en liten enkel sallad.
Ja, men vill du ha lite jordrotste i alla fall? Och precis efter att Edwina har sagt det så kommer hon ihåg hur Lufus blev inne i cellen när han hade druckit jordrotste då.
Ja, det kan jag ta, säger han.
Ja, Elsa, hon gör i alla fall i ordning en smörgås åt sig själv då med den här kavebrödet och nötkrämen. Och hon tittar ju inte på honom, men hon frågar i alla fall: kan du berätta lite mer om de här skuggorna då?
Skuggorna, ja. Jag har träffat många skuggor.
Och ändå så lever du?
Ja. Skuggor, det är ingenting. Jag har varit med. Och jag har ju min Pluto.
Okej, men...
Har du sett någon skugga någon gång?
Nej, säger Edwina och tittar ännu hårdare ner mot mackan. Hur många skuggor har du sett då?
Det är nog tusentals, tiotusentals kanske. Jag har varit på fronten, förstår du.
När Edwina hör honom säga det går det som en ilning genom kroppen. För då tänker hon ju också på sin mamma. Så blir det som att hon känner att han och hennes mamma på något sätt har en koppling då mellan varandra. För att de båda ju har varit där. Och då blir det lite som att hon känner att Lufus kommer henne lite närmare. Men hon vet ju ingenting om fronten annars sådär, utöver det som de har fått höra om i byn. Kan du inte berätta lite mer om fronten?
Ja, var ska jag börja? Det beror ju på också vad man menar. Vi har ju flyttat fronten genom åren. Vi försöker ju att hela tiden flytta oss framåt så att vi kan utnyttja råvarorna bättre. Men det finns mycket gruvor och mycket skuggor.
Om fronten hela tiden flyttas framåt, då innebär ju det att världen är stor, eller?
Ja, den flyttar sig. Ibland bakåt också, när det går sämre.
Mm. Hur går det till då när ni slåss mot skuggorna?
Ja, det var ju länge sedan jag var med nu. Jag är ju gammal, vet du. Men vi bygger ju upp försvarsställningar och skyddar gruvorna. Men det ska du veta att skuggorna går inte att förutsäga. Det kan vara lugnt i flera månader och sen kan det helt plötsligt dyka upp 1000 stycken.
Men då låter det ju jättefarligt att öppna en port så som du ville att vi skulle göra igår kväll.
Ja, men här finns ju inga skuggor.
Men varför finns porten då?
Ja, det är ju som jag förklarade. De stängde ju in röstskaparen där.
Men Goban, det vet vi ju alla här som bor, att det var ju han som stängde bort.
Han stängde in skuggorna. Röstskaparen. Men nu måste vi hitta den igen.
Men vad gör den där röstskaparen?
Ja, jag är ju ingen tekniker, jag vet inte exakt. Men den är fantastisk.
Men vilka vet hur den fungerar då? Vem?
Ja, vi kan inte gå in på alla detaljerna. Jag är ju här på hemligt uppdrag,
hemligt
förstår du?
Hemligt uppdrag från vem då? Edwinas ögon börjar nu bli stora.
Han verkar som att han inte vill berätta riktigt allt. Så att han tittar nu ner i bordet och låtsas som ingenting.
Men Lufus, jag måste ju kunna lita på dig, eller?
Ja, det är klart. Mig kan man alltid lita på.
Kanske kan jag hjälpa dig att bygga ihop den där maskinen när vi har hittat röstskaparen.
Men du, den här grabben som vi träffade igår.
Ja.
Ska vi gå och hämta honom nu?
Ja, men det kan vi göra. Det gör vi. Jag ska bara plocka i ordning här.
Du har just hört ett avsnitt ur vår berättelse Vaktpost 52. Vill du veta mer om oss eller om podden, gå gärna in på karaktär.net. Häng med oss i nästa spännande avsnitt av Karaktär. Ja, så varför vill Edvina bygga den här maskinen då?
Ja, hon har ju erfarenheterna.
Hon är för nyfiken. Hon vill få den att funka, antar jag bara.
Då kan hon ju också eventuellt förhindra en möjlig olycka ifall det skulle vara så att den här maskinen som röstskaparen tillhör inte är någonting som vi vill ska fungera. För då kan hon ju... men vad hes jag blev.
Ja, det var väldigt.
För då kan hon ju liksom förhindra att den blir bra gjord.
Liksom sabotera.
Ja, hon kan sabotera.
Tvärtom då.
Ja.
Om hon kommer förstå hur den funkar.
Ja, det är klart. Det kan ju vara svårt att ens förstå vad den kommer göra. Eller ens uppfatta det. Det är ju så svårt att tänka sig in i någonting som man inte vet vad det är.
Mm. Jag tycker det är lite märkligt där hur Edvina inte vill bli kallad för Edvina. Om hon gömmer någonting eller hon bara inte vill att Lufus ska veta vad hon heter.
Det var ju en sån grej att hon inte ville avslöja vem hon var. Och sen så var det ju som att han kände igen henne lite, för de hade ju ändå setts vid cellen förut.
Mm.
Men det ville ju inte hon låtsas om, för att han kan ju vara farlig, det vet man ju inte. Men det var ju lite knasigt då att hon inte lät honom veta vad han hette, men hon lät honom sova över.
Ja, det kan man hålla med.
Ja, det är kontraster.
Ja, men han fick sova på vinden i alla fall, eller på loftet eller vad det var.
Ja.
Sen var det ju drömmen också.
Ja, efter många långa nätter och dygnader så tog det väl ut Albert lite för hårt. Så det var nästan som en mardröm det här.
Ja, och den var lite psykedelisk.
Men han kommer väl fram till någon lösning kanske?
Ja, men någonting i alla fall verkar som att han har kommit fram till.
Jag tänkte mer att det var som en sån spirituell resa han gjorde när han drömde.
Ja.
Ja, men det är ju typiskt som att bearbeta olika personer han har träffat och försöka få ut. Det var ju lite grann också det här med det här lite konstiga med den här personen som har två identiteter. Det kommer ju upp i drömmen också. Mm. Och är det inte lite så också att det här kan vara någonting som Albert kan göra ibland när han står inför svåra problem?
Ja, det får ju inte vara akuta problem då kanske, så att han måste gå och lägga sig
en liten sova lite
mitt i strid.
Han måste dygna också.
Ja.
Så det kan vara svårt att pausa striden, gå och dygna och sen gå och lägga sig natten efter.
Han går runt och är konstant trött helt enkelt. Han dygnar hela tiden. Man vet aldrig när man behöver det.
Ja. Sen lite grann så får man ju hoppas att det inte blir för ofta, för att det verkar som att det är ganska mycket arbete också med att tillverka musiken för de här drömscenarierna.
Jo, det blir det ju. När man måste anpassa musiken efter olika musikminnen och så som jag gjorde nu.
Mm.
Men det är kul också.
Ja, men kommer du lova här nu då att det kommer alltid bli musik till hela drömsekvenserna?
Vi får se. Det beror på hur lång drömmen är.
Ja.
Men det roliga också tycker jag är med hela den här grejen att drömmen, alltså allt vi spelar in är ju improviserat. Men just drömmen var ju så rolig att improvisera fram.
Mm. Ja, men det var ju kul, för jag tror Erik hade säkert någon lite tanke sådär hur det skulle vara, och sen så kom ju ni två då, Severin och Lisa, in och liksom ballade till massa konstiga saker. Så att
ja, det var svårt att hålla det spåret som jag hade tänkt.
Ja, det var roligt att bara spetsa till den lite grann, lite just det här att man skulle lägga lite random kommentarer bara för att det är en dröm, så det ska vara lite kaotisk av sig.
Ja.
Nej, men det var kul faktiskt. Och var på tårna hela tiden. Mm. Lite grann.
Mm.
För det är ju inte alls som när man spelar in en, liksom, en story, så att säga, där det är ganska linjärt. Utan det, när det är en dröm så kan det hända lite vad som helst.
Ja.
Och sen hela tiden vara med på det.
Om man gillar det här med musiken speciellt, så ska man absolut gå med i Patreon som bad. Då kommer man kunna få tillgång till all musik och även då lite extra liksom, insight i hur den kommer fram, antar jag.
Lite grann hur jag har tänkt när jag har gjort de olika musikspåren och sådär.
Mm. Och sen tar vi såklart jättegärna in kommentarer och synpunkter på saker som vi kan förbättra eller utveckla vidare.
Mm. Och stort tack till alla som följer på Patreon och Instagram.
Ja.
Eller och gillar inlägg och kommenterar. Det uppskattas väldigt mycket.
Verkligen.
Ja, då är det nästan dags för lite fika nu då, eller?
Fika!
Ja.
Ja då.